Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliets tredje kapitel. Johannes döparen sa: jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Till dig som ännu inte är döpt säger jag redan nu: här finns vatten. Är det något som hindrar att du blir döpt? Förutom plexiglasskivan förstås. Men det är lätt ordnat, eller hur Lasse? Till er alla andra som redan är döpta: när lät du dig kastas upp i luften av Jesus senast? Det är dagens fråga. När lät du dig kastas upp i luften av Jesus senast? Varje bibelbok är verkligen sin egen på så många sätt. Det märks även bland våra fyra evangelier som presenterar berättelsen om Jesu liv, om hans död och om hans uppståndelse. De handlar ju om samma sak, berättar om någorlunda samma sak, men gör det på ganska olika sätt, genom olika vinklar. Till exempel så verkar tillkomstmiljö och vilka den enskilda evangelisten skriver till, alltså de adressaterna för evangeliet, det verkar spela stor roll för vilka delar i berättelsen om Jesus som belyses starkast. Hur berättelsen berättas, vilka detaljer som lyfts fram. Förra söndagen berättade jag ju lite mer om Johannes evangeliet. Till hösten har vi en plan att belysa Markus lite närmare. Efter sommaren så utlyser hela Ekumeniakyrkan någonting som kallas för Markusåret. Och vi har tankar på att jobba lite extra med Markus i höst. Lite tematiskt sådär. Men idag så är det en text ur Matteus evangeliet vi möter. Och Matteus, han skriver ju tydligt för en läsekrets som är välbekant med det judiska levnadssättet, med dess traditioner, dess religiositet. Det är troligen skrivet för judar som blivit kristna, eller med målet att de ska bli det. Matteus har också flest textcitat från Gamla testamentet. Och i Matteus evangeliet använder sig Jesus ofta av ett vardagligt och praktiskt bildspråk som knyter an till det levnadssättet som fanns hos läsarna. I dagens text, som visserligen också finns ordagrant hos Lukas, med undantag av ett ord som saknas där, och det är det om omvändelse, att Johannes döper för omvändelsens skull. Men vi möter i dagens text ett bildspråk som är välkänt för en läsekrets vid den här tiden. Om tröskande och om kastskovlar. Och jag ska erkänna att jag inte riktigt visste hur det här med kastskovlar och tröskande gick till. Och hur man rensar den tröskande säden på det sättet. Det sitter säkert många här som har full koll på det, vad vet jag. Men för er andra som liksom jag är lite okunniga på hur det äldre bondelivet fungerade, så tänkte jag vi skulle ha en liten kort snabblektion. Vi ska få upp en bild här. Man samlade först ihop skörden och så la man ner axeln på golvet för att tröska den, och då slog man med pinnar på den. Eller så lät man en åsna trampa omkring på den. Jag får lite nickande här, så det verkar som att jag inte är helt ute och cyklar. Men på så vis så lossnade kornen från strået och skalen, det vill säga agnarna, de föll av när de gneds mot varandra i tröskningen. Och sedan så tog man den här kastskoven och så tog man säden och kastade upp den i luften så den vindsiktades, som det så fint heter. Det innebär alltså att när säden flyger upp i luften så ska agnarna, de lätta skalen, blåsa bort med vinden. Medan de hela kornen, som man sedan maler till mjöl, faller ner. Man sållar alltså agnarna som inte går att äta ifrån vetet. Då är vi med på kastskovlar och tröskning. Det är bra. Och då är jag också med på det. Det var dagens lektion i gammaldags lantbruk. Du kan ta ner bilden. Idag sker hela denna process direkt på fältet, mekaniskt i en maskin, en sån här skördetröska, som gör allt detta på samma gång. Så man kan säga att Jesus är som en skördetröska som skiljer agnarna från vetet. Jag är inte säker på att någon har sagt det tidigare. Att Jesus är som en skördetröska. Men i dagens berättelse så möter vi ju faktiskt inte Jesus. Vi får möta hans släkting, Johannes, som kallas döparen. Han gick före och banade väg för Jesus och predikade omvändelse och dop. Omvändelse som en slags förberedelse för Messias, som i Jesus skulle förändra allt. Det är Johannes som börjar berätta för oss om vem Jesus är och vad det är han har kommit för att göra. Jesus har kommit för att rensa agnarna från vetet och att döpa oss med helig ande och med eld. I den här berättelsen, i texten här, så är det alltså två dop i fokus. Både ett med vatten och ett med eld. Det är lite intressant att både eld och vatten är ju symboler som används för rening. Men det är många som ofta kanske blir lite nervösa när Bibeln talar om eld. Eld som ska rensa, eld som aldrig slocknar. Det verkar som att vi har ett arv med oss i kristenheten där många predikningar varnar för att vi ska hamna i elden, den brinnande sjön som aldrig slocknar. Och på medeltiden så användes dessa texter mycket för att i princip skrämma folk till tro och lydnad inför Gud. Eller kanske framförallt lydnad för dem som fanns i kyrkan och bestämde där. Helt enkelt tänkte man att de texter om eld är texter om helvetet, och de har nästan alltid använts som hot. Men när jag läser den här texten så ser inte jag elden som ett hot. Jag ser den som ett löfte. Elden i denna text är något som kan ge oss hopp, som kan ge oss tröst, något som kan ge tro på framtiden. Tro att livet kan bli bättre. Så när du hör den här texten, försök att skaka av dig all förförståelse om kyrkan och dess gamla bilder av den eviga elden. Det kanske finns någonting att hämta i dem också. Men när jag läser den här texten så skulle jag vilja tänka på ett annat sätt. För jag tänker att i den här texten så innebär en evigt brinnande eld något positivt. Den innebär hopp om liv för oss. Att döpas med vatten in i ett liv med Kristus är precis det som Johannes pratar om. En omvändelse. Det är att ta ett beslut i tro att ja, jag vill vara en kristen. Jag vill leva mitt liv med och i tro på Jesus. Döptes du, precis som jag, som barn, så var det kanske dina föräldrar som tog det beslutet åt dig. Men kanske har du tagit steget genom konfirmation eller på annat sätt och beslutat att bejaka den här tron och det här dopet. Och är det så att du ännu inte är döpt, så säger jag igen, här finns vatten. Vad hittar vi? Se. Nu är vi tillbaka. Bra. Paulus skriver om dopet som en död och en uppståndelse till nytt liv tillsammans med Kristus. Och tänk om det ändå bara vore så enkelt. Visst är det så att om vi en gång är döpta så är vi alltid döpta. Men vattendopet är ju ingen garanti för ett liv fritt från synd, ett liv fritt från misslyckande, ett liv fritt från misstag, ondska eller olycka. Johannes berättar att efter honom kommer Jesus. Och Jesus kommer med helig ande och eld. Elden som rensar bort agnarna från det som är viktigt, från det som går att använda, från det som kan ge nytt liv. I denna bild eller liknelse är inte vi människor antingen agnar eller själva vetekärnan. Vi är hela axet. Och Jesus kommer för att rensa bort de saker i våra liv som inte är något att ha. Liknelsen talar om att vi kan låta oss kastas upp i luften av Jesus och låta andens vind blåsa bort våra agnar. Det vill säga det som inte är gott i våra liv. Vår orättfärdighet, vår hat, vår ondska, vår synd. Det kastas sedan i elden. Och nu kommer det fina. Den elden slocknar aldrig. Jesus ger aldrig upp. Det är aldrig för sent att vända dig om igen. Och låta Jesus kasta dig upp i luften för att bli renad på nytt. Eller för första gången. När omvände du dig senast? När överlät du dig senast i Guds händer? När bad du senast om att låta dig bli renad från all orättfärdighet i ditt liv? För vi hamnar ju alla där, eller hur? Vi lever alla med våra liv med misstag, med misslyckanden, med våra fel och våra brister. Jesus kallar dig och vill befria dig från det som gör dig svag. För att tillsammans med honom stå upp för det som är gott. Stå upp för det som är rätt. Stå upp för Guds rike och sprida hans kärlek i världen. Jag tror att vi behöver kastas upp i luften lite oftare. För jag tror att när vi på riktigt låter Gud rena oss så blir vi också uppfyllda av en ny kraft. Av den heliga ande som Jesus kommer med. Och det är en kraft som stärker oss till att leva som hela människor. Men som också kan leda till inspiration för andra. Det kristna livet, det är inget som hände när du döptes, kanske för många år sedan. Det kristna livet är inget som kanske ska hända sen. Det kristna livet, det är här och nu. Hela världen är full av människor som behöver kastas upp i luften och bli befriade från sina agnar. Och vem ska berätta om det livet? Om inte vi som redan har låtit oss kastas upp. När kastades du upp i luften av Jesus senast? Min bön är att låta mig göra det varje dag. Att leva i mitt dop. Min tacksamhet är att elden aldrig slocknar. Att Jesus inte ger upp om mig. Att det aldrig är för sent för någon enda av oss. Kom. Låt oss kastas upp i luften tillsammans. Och gå ut igen och igen. Dag efter dag. Och vi ber Gud, låt elden i våra hjärtan aldrig slockna.